En podcast från Aftonbladet.
Personer med narcissism är inte oförmögna att känna kärlek. Absolut inte. Men väldigt ofta kommer narcissismen i vägen för att både känna kärleken och på något sätt kunna utöva den.
Ja, välkommen till det här sista avsnittet i en serie där vi så här långt hört berättelser från några personer som haft olika typer av relationer med en narcissistisk person. Hur det har påverkat dem och vilken typ av beteendemönster de utsatts för. Jag heter Stefan Sundberg, jag har själv levt i en relation med den här typen av beteenden och vet hur många frågor man ställer sig under och efter relationen. Hur kunde man utsätta sig för detta? Hur kan en person som säger sig älska en bete sig så manipulativt och nedmonterande? Men jag tänker att i det här sista avsnittet så ska vi rikta blicken åt det andra hållet. Från den utsatta och in i huvudet på själva narcissisten. För i arbetet med den här podden så blir det rätt tydligt hur mycket fokus det blivit på narcissism och narcissister på senare tid.
To a malignant narcissist, the rules don't apply to them. They don't
feel like they have to. För personen som har narcissistiska symptom kommer med stor sannolikhet trycka på ditt samvete.
Eftersom narcissisten saknar empati och inte bryr sig om att ens...
Do narcissists know that they're narcissistic or difficult?
Men det blir också snabbt tydligt att diskussionen färgas av förövare-offervinkeln. Den narcissisten ofta beskrivs som en, ja, rätt vidrig och manipulativ människa. Och det kanske inte är så konstigt heller med tanke på all den psykiska misshandel och ibland även fysiska som man får utstå som utsatt. Fast samtidigt blir jag väldigt nyfiken på vad som ligger bakom narcissistens beteenden. Vad försiggår i huvudet på honom eller henne? Jag vill veta mer. Och därför stämmer jag träff med psykiatern Peder Björling. Han jobbar på Psykiatri Sydväst och hans avdelning är en av få i Sverige som faktiskt jobbar med patienter som fått diagnosen narcissistisk personlighetssyndrom. Något som ju är väldigt ovanligt eftersom få personer som har den här typen av problematik söker hjälp. I sin värld är de ju ofta, åtminstone utåt sett, störst, bäst och vackrast. Och det är alla andra det är fel på. Kanske kan Peder öka min förståelse för narcissisten.
Alltså man kan säga det som är lite kul då för mig som psykiater som jobbar med egentligen med patologisk narcissism, alltså narcissism när det är tillräckligt, ska säga, det här är ett sjukdomstillstånd. Det är lite kul att behöva, man behöver ju förhålla sig till att det också är en slags populär term som står för något, ett psykologiskt begrepp. Som egentligen beskriver en slags mekanism som alla människor har, narcissistiska mekanismer. Det är den delen av våran psykologi som ska hjälpa oss att bevara en positiv självbild och kunna stå på oss. Om en kompis till mig säger att jag är en tråkig person eller att jag är en oomtänksam kompis, så ska jag inte automatiskt bara tänka, han har rätt, jag har fel, jag är nu en sämre människa än jag trodde. Utan jag ska liksom studsa det mot, ja men vänta, stämmer det? Nej men jag tycker inte jag är taskig. Så det ska man ju ha lagom av, normalt. Man kan säga att i psykiatrin, de vi träffar som har det här som huvudproblem, de har ju inte lite mer narcissism än vanligt. Utan de har mycket mer, så mycket så att de själva och kanske folk runt omkring får ganska illa.
Mm. När jag har jobbat med den här podden och sökt folk som vill berätta sina historier så blir det rätt klart att ordet narcissist ofta används just som ett allmänt skällsord, typ... Ja, min partner, han ligger i soffan och bara latar sig. Han är en sån narcissist och sådana där grejer. Nej, det kanske då handlar om något helt annat. Mm. Så ordet narcissist blir liksom ett, vad ska man säga, urvattnat och kanske allmänt just skällsord. Så vad är egentligen en narcissist? Kan man till exempel jämföra det med en exhibitionist?
Ja, den som har ett behov av att synas och då få andras uppskattning för det. Och det brukar väl hänga ihop. Det är väldigt få som skapar ett Instagram-konto som är låst, inte har några följare och sen lägger upp massa bilder på sina fina måltider eller fina kläder de har köpt. Så att säga. Det hänger ju ihop, man vill ju bli speglad och berömd. Men det ingår ju, alla vill ju egentligen ha lite, ska vi säga, beröm eller bekräftelse på att man är fin eller bra eller klok eller vettig eller schysst eller empatisk eller omtänksam. Det är lite det som är det lite krångliga då, men också det roliga är att det här finns som sagt i oss på olika sätt. Men det intressanta blir väl när det börjar ställa till problem ordentligt.
Ja, för du nämnde det förut när du kallade det för, eller när det blir ett sjukdomstillstånd. Ja. När blir det det? Vad är liksom definitionen för att nu går det över gränsen?
Den strikta definitionen, den är den här då, för att det ska kallas ett personlighetssyndrom. För det är den gruppen av sjukdomar där narcissistiskt personlighetssyndrom finns då. Det är ett. Man ska ha de här tydliga narcissistiska personlighetsdragen. Så man ska ha de dragen och de ska vara extrema. Det ska inte vara att man har lite av dem eller ganska mycket. Det ska vara mycket tydligt. Så mycket så att det leder till upprepade problem. Det andra är att det ska leda till funktionsnedsättning och lidande. Om man inte lider av det och inte är funktionsnedsatt av det, då är man ju bara en extrem person eller en excentrisk person eller en speciell person så att säga. Och det tredje är att det ska dessutom då inte förklaras bättre av något annat. Till exempel att man har ett pågående, vad vet jag, kokainmissbruk. Där man kanske är impulsiv och har svårt med empati och är grandios och sådär va. Mm. Och personlighetssyndrom, det ligger ju i ordets natur. Det är inte heller något man plötsligt får. Utan det är någonting som har, personligheten är ju, förändras ju inte supermycket under livet, även om det händer rätt mycket i tonåren och sådär. Men det ska egentligen vara så att det här har gett mer eller mindre problem ända sedan tonåren då. Även om det är vanligt att man kanske debuterar i sjukvården lite senare i samband med en större kris.
What is it about your personality that fits with that diagnosis?
What I find that fits into the diagnosis is the constant need for admiration, the constant state of boredom.
Det här är Kanika Batra. Hon är diagnostiserad narcissist och berättar i en intervju i australiensiska tv-kanalen SBS om problemen hon tampas med utifrån sin diagnos och den ständiga jakten på bekräftelse.
I've done Miss Universe, Miss World, now I'm doing Miss Earth, and that gives me such a great sense of validation, and I feel like that kind of boosts my internal self-esteem. But again, if my external sources run out, I cannot regulate it myself and I will go into a very very dark place.
Jag tror alla som har mycket narcissistiska drag mår mer eller mindre dåligt. Och dilemmat med det där är att de gör allt för att dölja det för omgivningen, åtminstone till en punkt, eftersom personer med mycket narcissism har väldigt svårt att hantera sköra känslor och det de uppfattar som svaghet. Väldigt svårt att hantera hos sig själva, men de kan också ha väldigt svårt att hantera hos andra.
A lot of people ask me, do narcissists hate themselves? I don't think I hate myself, y'all. I'm fine, I'm cool with myself until I get around somebody else that makes me feel uncomfortable, that makes me feel insecure about myself.
Lee Hammock driver YouTube-kanalen Mental Healness. Han har också fått diagnosen narcissistiskt personlighetssyndrom. Och på sin kanal delar han med sig av sina tankar och erfarenheter kring att leva som narcissist. Bland annat om just den oerhörda utmaningen att inte vara bäst, tackla svaghet hos sig själv och andra och hur avundsjukan ständigt är närvarande.
That jealousy runs deep. That jealousy and that envious nature of a lot of narcissists and toxic people, it runs super deep within our souls. You see what I'm saying? It runs super deep. It's like it has permeated our bloodline. It's like in our blood right now. We have been blood poisoned with hate and insecurities and jealousy. It is this horrible mindset to have, y'all. I'm just telling y'all, just get inside my mind. I hate being super insecure and super jealous. I have to work on being comfortable around people. I feel like make me insecure. I have to work hard to be around people that I feel like make me hate myself sometimes. You know what I mean? I have to work at that.
För en person med mycket narcissism så är det väldigt svårt att vara i ett läge där man uppfattar sig som i underläge eller svag. Till exempel att vara ledsen och egentligen behöva bli tröstad. Eller att skämmas för att man har gjort bort sig och har ett behov av att kanske be om ursäkt, be om förlåtelse och fråga, kan du förlåta mig? Kan du tycka om mig även fast jag gjorde den här dåliga saken? Det är extremt svårt för dem och då går det att kanske också förstå vad de gör istället, nämligen försöker ta bort själva grejen att de skulle ha gjort fel och istället göra det till att du fick mig att skrika och kasta saker så du ska be mig om ursäkt.
Alltså det låter ju verkligen som att narcissisten för en ganska tuff inre kamp, att det som pågår inom dem ställer till det rätt rejält för både de själva och inte minst andra.
Ja, men absolut. De beskriver att det är så fruktansvärt svårt att vara i underläge, och de har både utifrån genetiska faktorer kanske på vissa sätt, men också utifrån hur det var när de växte upp, så har de inga, de har liksom ingen mall för hur man är svag tillsammans med en annan människa, och det känns okej. Så deras förväntan är att om jag inte är stark nu, då kommer jag kommer inte stå ut med mig själv, och den andra personen kommer inte stå ut med mig. Så de är beredda att göra väldigt mycket för att dölja det. Det finns inte att vara okej om man har mycket narcissism. Man är antingen typ bäst i något avseende, eller så är man ingenting. Och att vara ingenting är nog bland det värsta som finns.
När jag lyssnar på Peder så slår det mig att det finns fler lager av narcissisten än att bara sätta en enkel stämpel på personen som en ondsint manipulatör som gör folk illa i sin omgivning. Men samtidigt, om man varit med om en sån här typ av relation, så blir det ju en utmaning att ta det till sig. För jag minns ju själv frustrationen i hur till exempel otrohet alltid bortförklarades. Den ständiga kritiken från till exempel småsaker som hur man skär en lök eller viker kläder till hur man klär sig, och vidare till betydligt grövre personliga kränkningar och partners oförmåga till eget ansvar. Beteenden som vi också hört mycket tidigare om här i podden. Och det kan ju ställa till med enorm skada, inte minst psykiskt, för den utsatta. Och det känns ju för en utomstående, eller inte minst en utsatt, som att det i längden är omöjligt att ha en relation med en sån här typ av person.
Det är inte så enkelt som att alla alltid ska bara göra slut och gå och resa sig om man inte blir behandlad schysst. Då skulle inte jättemånga vara tillsammans faktiskt. För igen, jag skulle gissa att väldigt många människor som har levt i kärleksrelationer har varit i situationer där det där förekommer i viss mån. Det som du tar upp låter som en lite mer extrem situation, att det är alltid på det här sättet och det gäller nästan allting. Och du beskriver att det var alltid så att det skulle landa i att egentligen så hade din partner inte gjort fel, och förmodligen hade du gjort fel egentligen då. Så kan man inte ha en kärleksrelation, för då är det ju något annat, eller hur? Så om någon skulle fråga mig, jag tror att min partner har mycket narcissistiska drag och det är jobbigt för mig, vad ska jag göra? Det första är att man ska skapa sig ett utrymme där man får tänka själv och tillsammans med någon annan. Vad är det som händer egentligen? Att prata med en kompis, det är det första verkligen. Det är ganska långt innan man ska behöva försöka hitta någon psykolog eller kurator, utan att prata med en kompis kan räcka långt. Problemet är att det ofta är svårt att prata om, för man vill ju också gärna, man kan upplevas ganska pinsamt att man är med om saker som egentligen inte är okej. Att bli skälld på eller att bli, vad vet jag, känslomässigt utpressad eller i allvarliga fall bli slagen till exempel. Om man är väldigt mycket i relationen och inte får någon slags luft utifrån genom att prata om den, då kan man flytta sig ganska långt från vad man egentligen tyckte. Det här är okej beteende, det här är som jag vill vara och det här är som jag vill bli behandlad.
En problematik är ju att även om man försöker ha en diskussion med en sån här typ av personlighet, så är det ju som många gånger liksom som att stångas mot en mur. Man bemöts ständigt av den här ansvarsförskjutningen, eller som jag ofta fick erfara, och som vi också hört flera exempel tidigare här i podden, när det liksom provoceras fram bråk helt out of the blue, och där jag upplevde att syftet var liksom att få mig att framstå som skyldig eller för känslig eller opålitlig. Så kompromisserna här du pratar om blir ju svårt när partnern aldrig vill se sitt eget ansvar.
Ja, men det du beskriver låter ju, alltså det låter så planerat och manipulativt. Det är ju ett ord som man också ibland använder då. Och det kan man väl säga, det ligger något i det, att i det psykiatriska begreppet, eller mer renodlat psykologiska begreppet, har man narcissism så kommer man vilja påverka situationer så att man får bekräftad att man är i det starka läget, att man är den bättre personen. Men det här att, så att säga, få någon annan att göra bort sig så att man liksom kan sätta dit dem på att du är dålig och jag är bra. Jag är i överläge, du är i underläge. Det är ju verkligen manipulativt. Det är också så knäppt i en kärleksrelation. För kärlek ska ju inte handla om att vinna över någon och få någon att känna sig dålig egentligen. Eller hur? Det är ju helt stört. De som kommer till oss då som patienter, som hjälpsökande, så som de beskriver det, så de vill ju ha fungerande kärleksrelationer. De har inte sina relationer för att de vill trycka ner någon eller för att de ska ha någon passiv beundrare till exempel. Men och de har också en längtan efter närhet, men närhet är svårt för dem eftersom det är svårt för dem att vara svaga. Och det är ganska svårt att vara nära någon om man aldrig kan få vara svag. Det blir som att man behöver ha en distans. Man ska lätta den dölja olika delar av sig själv. Allt som handlar om tvivel eller misslyckanden eller ledsenhet och sånt där. Allting ska vara antingen jävligt bra och awesome, eller så ska det vara typ någon annans fel. Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Så det blir ju att man bara visar en del av sig själv. En del säger kanske är det här mer populär kulturella rummet kring narcissism, att de inuti är tomma. Det tycker jag inte alls stämmer utifrån de som jag har träffat. Men jag kan förstå den tanken att många tycker att de kanske mest har träffat, sett en del av en person, en slags fasad. Sen kan det där utveckla sig att först så ser man någonting som man tror i hela personen som är väldigt positivt och mycket energi och en ganska häftig förälskelse kanske. Sen kan det komma nästa fas när det börjar uppstå friktion som det gör i alla relationer, och då kanske det dyker upp en annan grej som är en hård sida, en slags kompromisslös grej. Så här behandlar man inte mig, då kan man dra åt helvete, eller det där att du höjer rösten. Alltså lite som du beskrev förut, då möts man med förakt, som att man har gjort bort sig så att säga, att man har visat för mycket känslor eller vad det nu kan vara. Men så finns det en bit som man kanske aldrig får se. Och jag kan inte säga att vi får se den heller egentligen, men de möjligen då att vi kanske mer än andra kan få höra de här personerna beskriva det.
Men en vanlig fråga när det handlar om narcissister är: förstår de att de gör andra människor illa? Kan de känna dåligt samvete?
I feel guilt in the moment. I do. I feel guilty for the stuff I do. I might feel remorseful for like for a few minutes maybe. Like being said.
Diagnostiserade narcissisten Lee Hammock igen.
Like you feel it for a few minutes and then you automatically, my mind automatically shifts to blaming the other person for whatever I have done to them. Whatever I have done to hurt them, my mind automatically shifts the blame to them.
Skäms gör de jättemycket. Eftersom de har gjort saker som är dåliga, och en mycket narcissistisk person vill inte vara en dålig människa.
Most people don't like shame, but narcissists hate it. Like we hate shame. We can't sit in it. Most narcissistic and toxic people cannot sit in the shame and deal with the shame and accountability that comes from their actions. So it's easier for our minds to protect ourselves from that to blame the other person for that. So in conclusion, narcissists don't feel shame and remorse and guilt like non-narcissistic people do.
Personer med narcissism har tyvärr då för mycket av det här med skam och för lite av det man kallar skuld. För att om jag gör något mot dig som är oschysst och du blir ledsen, då ska jag ju inte bara tänka på shit, nu är jag en dålig pojkvän. Tänk om andra får höra om det här. Det handlar ju om självbild och image så att säga. Jag ska ju också tänka, fan han är ju jätteledsen. Och det var jag som ställde till det. Det är inte bra, nu vill jag hjälpa honom. För att han är ledsen. Inte för att jag ska framstå i god dagar.
Vad ligger bakom narcissism då, Peder? Hur uppstår den så att säga?
När det gäller narcissistiskt personlighetssyndrom så finns det ganska få sådana studier där man följer ett antal personer, och det är en ganska knepig metodologi för att skilja ut vad det är miljö och vad det är genetik. En variant är ju sådana här tvillingstudier där man har enäggstvillingar som har vuxit upp i olika hem. Så att miljöfaktorerna är olika så att säga. Och det tittar man, finns det ändå gemensamma drag. Men man tror att det ligger någonstans mellan 35-70% som är så att säga genetiska riskfaktorer. Men om jag skulle vara då född av två föräldrar som båda har liksom patologisk narcissism. Det betyder inte att jag automatiskt kommer ha det. Men jag kommer ha en del medfödda faktorer som ökar risken för att jag utvecklar det. Men sen spelar det ju roll hur jag växer upp. Och det är inte bara hur man har det med sina föräldrar, utan även skolmiljö och sånt spelar roll, om man är med om mobbning till exempel och såna där saker. Det man vet om miljöfaktorer är att det finns två så här föräldrastilar som ökar risken för narcissism. Den ena är inte så otippad, det är att man har en narcissistisk förälder själv. Som, ja, så att säga, du gav ett exempel för att bemöter de här, det här svaga, sköra, osäkra, bemöter det med ignorans eller förakt. För det lär en att sånt är dåligt, då duger man inte, det är det ena. Det andra, det lär en att sådana känslor kan inte heller hanteras av andra. Och det är ganska sorgligt när man tänker på det. Alltså, som barn blir vi tröstade av våra föräldrar. Och det lär oss att vi senare i livet också ska kunna trösta oss själva. Inte bara att kunna dela känslor med andra och ta hjälp av andra. Utan också faktiskt kunna trösta oss själva. Så det förlorar man, eller får man inte när det gäller den föräldrastilen. Men det finns en annan typ av föräldrastil där man generellt sett fick väldigt lite spegling. Det kan också orsaka en slags extremt självförsörjande, kan man kalla det. Och det blir, ja, i praktiken blir det ungefär som narcissism. Att man får ta hand om sig själv och har inte något stöd, så man behöver vara sig själv närmast. Och då kommer man utveckla en hel av det som ingår i narcissism också då.
I arbetet med den här poddserien så har jag varit i kontakt och pratat med personer som har fått diagnosen narcissistisk personlighetssyndrom. Tyvärr har de inte velat ha med själva i podden, men vad som blir tydligt det är att de upplever att det har blivit ett stigma kring termen narcissist. En skev bild där de stämplas just som ondsinta och elaka och att de saknar förmåga till kärlek och empati.
Personer med narcissism är inte oförmögna att känna kärlek, absolut inte. Men väldigt ofta kommer narcissismen i vägen för att både känna kärleken och på något sätt kunna utöva den. Och jag kan passa på liksom, ja, nyansera lite kring en annan sån här föreställning, att alla med narcissism är liksom empatistörda och oförmögna till empati. Det stämmer inte heller. Men deras empati, så att säga, sätts ur spel när självbilden är hotad, och det gör den ju väldigt lätt. Så det är en väldigt skör empatisk förmåga som hela tiden hotas att sättas ur spel om min självbild rubbas. En del säger också att, ja, men narcissister, det är inte äkta kärlek. De är liksom kära i idén om en perfekt relation där de är fantastiska och du är en fantastisk partner då, och ni är bättre än era kompisar, och det är egentligen en helt ytlig grej. De älskar inte dig för den du är. Jag skulle säga igen, så svart eller vitt är det faktiskt inte. De jag har träffat flera som har levt med samma partner länge, och det har varit slitigt, och de kanske har kommit till oss för att några gånger utifrån faktiskt ett ultimatum från deras partner då. Och ibland för att de själva har känt att jag håller på att sabba det här äktenskapet eller vad det nu kan vara. Men jag skulle säga att det är mer blandat än så, men de här kasten är ju, jag skulle säga, det är ju, jag kan förstå att man kan se det. En del beskriver att det är som en psykisk misshandel att bli lyft ena dagen och bli sänkt andra dagen. Att det gör en helt förvirrad, man vet inte vad som är sant, man vet inte om är jag älskad eller hatad. Och det värsta är om man känner, är jag en bra människa, är jag värd att älska eller är jag värdelös? Att man börjar ifrågasätta sig själv. En knepighet, apropå det här med att det kan växla mellan varmt och kallt då, liksom, eller kärlek eller förakt, är också det här att en mycket narcissistisk person har ju ett extra driv i att det ska vara jävla fantastiskt. Ökad chans till de här lite exceptionella sakerna. Vad det nu är, liksom. En jättefin picknickkorg liksom på Skeppsholmen, eller att man får en jättestor blombukett. Alltså något lite extra. För de har en förtjusning i det också, att känna att vi skapar det här tillsammans. Vi är exceptionella.
Mm. Och den här jakten på bekräftelse, på optimering, på den ultimata lyckan, den ställer ju ofta till det rejält för narcissisten. Vilket också Lee Hammock bekräftar.
By trying to make themselves happy, they end up hurting a lot of people. They end up doing a lot of damage to a lot of people. You know, it leaves a trail of hurt people and damaged people. That happens quite a bit, right? So that happens a lot. So if you're dealing with a narcissistic person, this is one of the things that you have to understand, that you, it's not your responsibility to give your life up, to sacrifice your life and your happiness for this person.
Lee säger också att visst kan han känna sann lycka, men då sitter den bara i en kort stund. Sen behöver han snabbt mer igen.
I need something else to fulfill me, and I need it right now. So what's next on this fulfillment list? What's next on this list of things that can make me happy, that can fulfill me, that can, you know, give me some type of burst of energy or something like that? What's next on this list? It's always what's next. It's always what's better. It's always, is there something, like they're always on the pursuit.
Har man mycket narcissism, då är man ju sällan lycklig. För man jagar hela tiden den här formella bekräftelsen på att man är så där lyckad. Genom att man fick den största löneförhöjningen, genom att andra säger att du är den intressantaste personen vid det här middagsbordet, eller du är snyggast eller snabbast eller vad det nu är. Liksom. Det kan man inte få så jävla ofta. Jag vill säga att man är bäst på tentan då. Men då måste man vänta på nästa tenta. Och man kan bara så många gånger dra upp det och få det bekräftat. Så personer med mycket narcissism spenderar väldigt mycket av sin tid i stress. Kring att oron för att misslyckas med någonting, i sina egna ögon och i andras ögon. Och de här korta kickarna när de är i sitt drömläge, nämligen nu får jag bekräfta att jag är typ bäst, exceptionell, fantastisk, eftersträvansvärd. För det andra läget, det är ju inte jag är rätt okej. Okay. Det andra läget är jag är ingenting. Så det är jävla tufft att ha mycket narcissism. Förutom att det också ställer till det mer eller mindre för andra. Det är inte så enkelt som att de här personerna går runt och inte vill förstå att de har ett problem och att de inte vill förbättra sig. Men själva arten av deras problembild är sån att det är extra svårt. Det är liksom extra handikappande. För det ingår lite grann i att vilja bita den handen som försöker hjälpa en. För det är fan så jävla obekvämt att vara någon som behöver hjälp. Det krockar med idén om självbilden, så att säga.
Men när du träffar dina patienter, hur resonerar du med dem kring det här med just det egna ansvaret?
Det är du som är ansvarig för dina handlingar. Jättebra att du berättar att det här är ett problem för dig. Men om vi ska komma vidare med den här behandlingen, så måste det handla om att hur du ändrar på dina beteenden.
Mm.
Annars skulle hela din omgivning behöva gå i behandling för att de skulle ändra på sig. Men de är inte här, du är här. Det för oss in på ett intressant område faktiskt. Om det alltid är någon annans fel när jag gör något dåligt, då är det inte mitt ansvar. Det är ju skönt på ett sätt. Hej, det var mitt fel att, eller ditt fel att jag var otrogen, eller var min chefs fel att jag fick sparken eller vad det kan vara. Men man blir också på ett sätt maktlös, för då ligger ju lösningen i att andra ska skärpa sig. Och då kommer ju inte mycket hända, utan då kommer jag vara kvar i den positionen. Själv är man ju förloraren, för att baksidan på att slippa ansvar, det är att man inte heller har inflytande. Då kan man liksom inte förbättra sig själv och komma vidare i livet.
Och då kommer vi in på den här, kanske en av de vanligaste frågorna som dyker upp. Kan man bota en narcissist? Eller är det som du säger, man kan få en narcissist att fungera?
Det beror på vad man menar med bota. När det gäller personlighetssyndrom överlag, så vet man att man kan så att säga, Man kanske inte ändrar hur man är som person inuti, men man kan ändra ganska mycket på hur man beter sig. Om man ändrar sitt beteende, då kommer man plötsligt komma under tröskeln för diagnos. Och man kan behålla ett jobb för att man inte håller på att skälla ut kollegor eller sjukskriver sig för att man tyckte att man fick någon kritisk grej från chefen, utan man börjar funka bättre på jobbet. Om man lyckas behandla sin partner bättre, om man lyckas hitta sätt att hantera sig själv så att man kan behålla sina vänskapsrelationer, ja, då kan man ju säga att man är botad. Men man kommer ju fortfarande ha mycket kvar av det som är ens person, den här vibrerande oron kring självkänslan, andras bild av en. Även om man ändrar sina beteenden.
Så här på slutet, vad tar jag med mig av den här podcasten? Har jag fått svar på frågorna jag hade innan jag började arbetet med serien? Ja, något som blir tydligt, det är ju hur många utsatta män som kvinnor det finns. och som säkert i många fall går under radarn med tanke på att psykisk misshandel ännu inte klassas som ett brott i Sverige. Men också att vi behöver vara försiktiga hur vi använder termen narcissist. Hur risken finns att användandet av ordet som ett allmänt skällsord riskerar att förminska den utsatta och försvåra arbetet med att i större utsträckning kunna diagnostisera narcissister. Jag har också förstått att även narcissisten lever under oerhörd stress och inre kamp. Hur deras ageranden inte handlar om att uttänkt göra sin omgivning illa, utan det handlar om att till varje pris dölja sin oerhört dåliga självkänsla och att skydda sig från skuld och känslan av att vara svag under en rustning av grandiositet och att vara bättre än andra. Men någonstans i slutändan, vilket också Peder har varit inne på i det här avsnittet, oavsett sår, bakgrund och ryggsäck så äger man ju ändå trots allt ansvaret för sina handlingar. Och ifall hanterandet av dessa sår lämnar ett spår av människor som man sårat, manipulerat och nedmonterat i sin jakt på bekräftelse, då är det ju av största vikt att narcissisten når någon slags självinsikt och vilja att förändras för att överhuvudtaget kunna ha en fungerande relation. Och om inte den viljan eller insikten finns, så är det ju viktigt för den som kommer i narcissistens väg att se signalerna, se tecknen i god tid. Jag heter Stefan Sundberg och det här är sista delen av podcasten Narcissist. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.